Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Det är jag som är Anton Magnusson.
Jag heter Simon Järnfors.
Och med oss så har vi en gäst. Det är första gången som den här gästen är med. Det är ingen mindre än Jimmy Pistol. Välkommen.
Tack.
Mm.
Vi är ute på landsbygden där du bor.
Där jag bor ute på landsbygden på Österlen.
Mm.
Och vi har vi spelar in lite rap här.
Rap. Ja. Så vi sitter i studion nu. Men då är det ett band som repar.
Som repar här nedanför.
Ja. Vad heter bandet?
Ingen aning. De, jag har bara hälsat på dem ett par gånger.
Mm.
Så de
men spelar det är ett lite lokalt band från
de bor väl här i byarna här omkring. Mm. Det är inte så stora byar, men de får samla ihop folk,
så om ni hör lite basgångar, trummakord och sånt i bakgrunden. Jag vet inte om man säger trummakord. Men då vet ni att det kommer från bandet.
Ja.
Ska vi plugga bara lite snabbt?
Ja,
vi har en Patreon med specialisterna. Och om ni vill att vi ska fortsätta med specialisterna podcast så får ni gärna chippa in några dollar eller en.
Ja. Sen har vi också Jimmy Pistol har ju också
Shirtpod.
Jag har Shirtpod.
Det är det som tryckte de har tryckt de klassiska Sis King-tröjorna bland annat.
Ja, och specialisterna-tröjorna och gör till Della Sport och till Tombola.
Mm.
Grabbarna.
Det var väl till med så att du när jag gör Sis King, jag minns inte om det var du eller jag som kom med idén att trycka Sis King t-shirts.
Nej, det var nog din idé att Sis King-grejen var ju din.
Ja, men det var din idé att jag har t-shirts.
Ja, jag kom med ett förslag
Mr.
till dig.
Cool
ja,
t-shirts.
Det var ju innan jag hade fått igång allting överhuvudtaget.
Ja, du screentrycker här ute eller?
Nej, screentrycker gör jag inte, utan jag trycker med något som kallas textilvinyl som färs ut med en skärplotter.
Som
på textilvinyl som man ser sen rensar ut designen och sen trycker med en värmepress.
Okej.
Ja.
Så shirtpod.se, ni har väl haft lite juluppehåll men är igång igen.
Ett längre än vad jag tänkte. Ja. Eftersom ni skulle komma hit så jag hade egentligen tänkt öppna tidigare.
Ja.
Men eftersom ni skulle hit tänkte jag det passar inte så att stå här och jobba samtidigt som ni ska jobba.
Men där kan man köpa både då Mr. Cool t-shirts, Rappar Samverkan t-shirts, massa olika poddar.
Dina t-shirts ligger ju i din shop.
Ja, just det. Så är det. Mm.
Yeah. Men där finns grejer. Det kommer nya grejer och det kommer...
Det ser listorna av t-shirten finns där, ja. Precis, också.
Ja, men då, det kan ju vara nog för dagens pluggrunda.
Yeah.
Så kör vi igång med dagens avsnitt. Eller veckans avsnitt kanske vi ska kalla det.
Ja.
Specialisterna, baby. Specialisterna, baby. Så jäkla bra.
Life is full of what-ifs. Some awesome. Like, what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi hade ett litet tema vi snackade om. Jag och Anton började när vi sover i ett litet pojkrum.
Ja.
Din biologiska sons rum.
Mm.
Och då började vi...
Jag har inga andra som, eller andra barn som är obiologiska. Va? Eller adoptiv.
Ja. Vi kan lite snabbt bara berätta då. Det är så att du har ju då ditt tryckeri samt musikstudio här då. Detta ja. Ligger en bit i den byn du bor i. Detta ligger ju då 5 minuters promenad från ditt hus.
Vilket är andra sidan byn från huset.
Ja, precis. Ja. Och det är bara 5 minuters promenad. Så du får en uppfattning om hur liten byn är.
Det heter Esperöd.
Ja. Så då dels så är det ju då att du, och i och med att jag bor i Stockholm nu, för vi är ju kompisar, jag och Jimmy, sen tidigare, och ni känner ju varandra också lite sen tidigare. Men så då var det lite så två flugor i en smäll, eftersom du har ju studio här också som man kan spela in musik. Och du och jag och Simon har pratat om att göra en låt eller ett par några låtar eller sådär.
Mm.
Och då blev detta att vi bestämde oss för den här lösningen då. Att då blev det att vi umgås, kanske dricker lite öl, dricker lite vin, skriver texter, spelar in musik.
Mm.
Och så får vi också det här att man... För vi har ju också det här att när man har möjlighet kanske att köra stand-up och så, så är det rätt svårt att inte göra det.
Ja.
Så att då är det där landsbygds... landsbygden är rätt bra ställe att fokusera på en sak. Liksom.
Man flyr från möjlighet till möten, morgon, podcasts och stand-up och andra fester och sånt där.
Mm. Mm.
Men då så bor vi i ett litet rum tillsammans, jag och Anton.
Mm.
Och... vi nyss kom in i lite fnittrig stämning när vi, jag vet inte, du sa någonting om att du sa något om att fjärta.
Yeah.
Jag vet inte varför du använde uttrycket fjärta. Det är sånt du säger ibland. Yeah. Det var ingen av oss som hade fjärtat. Men du sa det ändå. Det var och så sa du då att din kompis Martin, färska prinsen, att han använde uttrycket fjärta.
Ja. Yeah.
Och att det är lite fult.
Mm.
Jag vet inte, men då så tog vi upp lite så här olika uttryck man använde i tonåren.
Vi fick ju ett skrattanfall för redan igår. När vi... vem var det som sa... tar du den i häcken?
Det var jag som pratade om häcken. Att det är också ett uttryck man inte använder om man säger tog du henne i häcken? Det låter så fult.
Och då började du prata om så här, gå in på Pornhub och söka så här häck.
Ja, att han är så besviken att han aldrig... Han är så riktigt fixerad vid rövar. Men han kallar
det är någon karaktär du tänker på det.
Ja, precis. Men han kallar det för häck. Så han går in på Pornhub och så han sidor och söker så kuk i häcken. Så han hittar
pitt aldrig... pitt i häcken.
Han hittar aldrig någonting. Det kan komma någon sånt här japanskt klipp, men då är det typ så här haku, som är en sån sjuk grej där de så här stoppar in ålar i fittan.
Ja, bläckfiskar.
Ja.
Men vi snörde in lite på den typen av uttryck som man sa kanske mest när man var tonåring.
Mm.
I skolan och sånt där. Alla vi har väl vuxit upp mer... Eller du befinner dig fortfarande på landsbygden, Jimmy. Men jag och Anton har väl flyttat sig lite med urbana områden. Men kommer från lite där man sa det som jag tyckte var mest uppseendeväckande i genren vem har fisit, det var vem har bajsat. Att man syftar på någon som har släppt värld och
det
helt
enkelt. Det är samma som man kan, många som har sagt vem har skitit
också. Ja, skitit. Ja. Skit, det kan vi börja med skitit som låter lite mer som fisit, men sen så att vissa sa bara vem har bajsat. Det låter så tydligt att det är någon som har liksom klämt ut avföring och anus, men man syftar ändå bara på en fis. Men att det blev liksom en standardfras. Oh fy fan, vem har bajsat? Har du bajsat?
Jag känner inte till
det. Du känner inte till det?
Så alltså, skitigt har jag hört bajsa aldrig, men
det var kanske en utveckling av att folk började säga vem har skitit och sen sa vem har bajsat. Och sen kom också in på att vissa sa vem har surat.
Jag brukar säga till Leon, min son, när han har fisit, så brukar jag säga så här: har du fisit, Sandra? Nej, så jag bara, jo, det luktar exakt som att du har en bajstål i röven. Va? Nej.
Man säger när man har surat, eller man får upp en tydlig bild av själva lukten, att det är den här sura versionen också. Mm. Det är jävligt äckligt.
Mögat.
Mögat? Ja. Jag tyckte du sa vem har bögat, men det hade också varit rätt roligt. Ja.
Vem har bögat? Då tänker man såhär att anus är så öppet,
det är
att det liksom så här bara drar ut. Liksom. Alltså,
tänker mig att vem har knullat någon i röven och då luktar lite bajs för att det kommit bajs
på kuken. Ja, men det vill jag mena, att man har ett uppknullat anus så att det tänker jag att luften släpps ut.
Det är bara sån
kontinuerligt flow.
Jag tänkte mig att man hade haft kuken in i röven så att det liksom att luften har exponerats för bajs för att det kommer bajs på kuken.
Jag vet inte om det är så public domain skämt eller om det är någon som har sagt det, men att det är så här att han var så att någon som var så mycket bög att hans fisar lät som suckar.
Det är inte
fast.
Men man har hört mycket så här, det finns mycket roliga grejer både om så här riktigt vida anushål, och det kanske även gäller vida fitthål.
Ja.
Men folk som säger så här, det var som att kasta in en prinskorv i en korridor eller någonting.
Gympasalar
kanske.
Det uttrycket hörde jag först som att kasta in ett brännbås trä eller brännbollsrack i en gympasal. Mm. Sen har jag hört prinskorv-varianten. Det är en rolig bild, alltså man är ju så trött på det. När man bara tänker, man får upp en rolig bild av någon som bara kastar in en prinskorv. Alltså prinskorv är inte roligt, utan mer bara en vanlig korv. Alltså en grillkorv är en roligare bild. Bara kasta in en grillkorv i en gympasal.
Och studsar så lite rullar in mot mitten.
Jag hade en rap som heter Black Sheep. De hade någon rad som var fucking with me is like putting your dick out the window. Då menar man så att det händer ingenting om du jävlar. Jag förstår inte riktigt. Alltså så här, det är inte lant. Jag tänker att det är det han menar. Men det skulle ju kunna vara en metafor också för att knulla någon.
Det är en manlig rappare.
Ja, det är en manlig rappare.
So fucking with me is like putting your dick out the window.
Bara sticka ut kuken genom fönstret. Det skulle ju kunna vara som samma sak som kastar en korridor, en korv i en korridor.
Ja,
så samma sak man bara så knullar ut genom fönstret. Det är som att sticka ut
kuken. Universum.
Ja, nej, för vi var ju inne på det då. Alltså så, jag var skena iväg där lite i nostalgi också när man började prata om så, den typen av gamla uttryck som man inte använder längre men som var vanliga i ens barndom, som då mögat och...
Ja, mög, det är också intressant för det betyder ju smuts, det betyder bajs och det betyder skit och skräp.
Ungefär som
skit är det egentligen. Ja. Alltså för att skit kan också betyda skräp, det kan betyda bajs och det kan betyda...
Ja, det funkar lite så. Ja.
Och mögat, även om man skitit. Ja,
jag funderar om det kommer från mögel. Eller om mögel kommer från mög, att det är mög.
Ja.
Alltså, är det bara här nere vi använder mög?
Det är ingen i Stockholm.
Jag tänker att det kanske är en från regn grej av något mörk. Men, som om man använder det högre upp.
Ja, okej. Att man gör om K till G då.
Mörk. Ja, vem har mörkat? Har man ju hört också vissa som har sagt. Alltså om fisigt.
Ja.
Vem har mörkat? Alltså det tror jag man skulle kunna säga lite novelt också.
Men vad är den fulaste, tycker ni då, av alla ord för att
fisa?
Ja.
Det är bajsat. När man bajsat tycker jag är fulast. Eller surat. Nej, han har redan tagit upp dem liksom.
Skitigt surat är nog surat tycker jag, för att det är liksom, det är inte bara är vad man har gjort, utan det är också att man
tror att fisa ligger rätt högt upp tycker jag.
Ja, fjärta är också
fjärta, men det är lite fjärta tycker jag nästan gillar lite.
Prutta tycker jag nästan är bland de absolut bästa.
Ja. Prutta, ja. Ja, det är, ja.
Men du, just du, Jimmy Pistol, som är dagens gäst, du har ändå liksom lite stuckit ut som en person som har kommit med lite äckliga uttryck.
Det sägs det. Det sägs, jag hörde Anton prata i AMK om att, att han fick tömma ryggen från mig. Men det är tvärtom.
Är det tvärtom?
Det är tvärtom, mm. Så vet jag inte vad du har fått.
Synonym för att bajsa då, tömma ryggen. Det är också en ganska målande beskrivning.
Ja. Jag gillar ju det, jag tycker det är ett fantastiskt bra uttryck.
Jag har nu bara antat då, eftersom du är lite... gudfader. Ja, men du har ju din om man säger en sån evergreen, din klassiker, för synonym till fitta.
Ja, jag har som en del av fitta.
Där har du ju då den som jag tycker är absolut vidrigast. Kaviarspringan.
Sprickan.
Kaviarsprickan. Jag har alltid sagt kaviarsprickan. Och jag tycker det är mycket roligare än springan.
Okay. Jag tycker det är bättre. Och det är ju... Sen har jag har många. Alltså jag kan dra några.
Ja,
jag har en som är vanlig, ägarluckan. sen har vi kräftafällan.
Även,
men jag har en som är faktiskt, som jag tog från Dagge Dex, som han hjälpte till med. Och det är räknästet.
Räknästet. Ja, men jag tycker nog ägarluckan och kaviarsprickan är de två värsta. Sprickan också, att man tänker spricker upp och så. Ja, det är fruktansvärt.
Ägarluckan är ju också det, för att,
det är ju ändå bokstavligt att ha en ägarlucka.
Var har du fått? Men var har du fått kaviarsprickan från? Är det en egen uppfinning eller?
På det sätt och vis, för jag hörde för det fanns.
Det är roligt om man tänker att kaviar. Det är en sån intervju som att så här, Paul Thomas Anderson, regissören till Magnolia och Boogie Nights, blir intervjuad.
Det är ditt mästerverk.
Ja, exakt. Men vad fick du kaviar sprickan ifrån? Är det din egen så? Ja, på sätt och vis. Ja.
Man är aldrig ensam om en idé. Det är ofta.
Ja, men jag är ändå intresserad av det.
Det pratades om ett fenomen som var då att man skulle spruta i en brud, alltså detta är väl kanske på högstadiet eller gymnasiet, eller antagligen högstadiet, att man skulle spruta i en brud och sen när hon hade mens, och så skulle man vispa där inne, så skulle det bli kaviar.
Fan!
Det är vad jag har hört. Det var inte jag som började med
det.
Jag har bara plockat upp det.
Det
är också ett av de äckligaste. Är att vispa grädde. Är på riktigt bull. När man knullar med en tjej som är polar och knullar med.
Ja, att man, det, då menar man att man vispar hans sperma.
Ja,
precis.
Vispa grädde.
Välkommen till landsbygden.
Nej, men det kan också vara i fall. Det uttrycket kom också på högstadiet, om det var så att du blev tillsammans med en tjej och så hon var tillsammans med någon annan som du kanske inte gillar eller som du inte känner. Och så kommer dina polare och bara, du vispar i hans grädde.
Det för ju oss in på just dem. Alltså, det fanns jättemånga sådana äckliga uttryck då när man var i även högstadiet, gymnasiet, tänker jag väl på främst. Men för det känner jag igen mig så att inte, kanske inte just vispa grädde hade inte vi, men man hade liknande uttryck för sådana saker.
Ja, äckliga uttryck. Jag tänker på ett, om någon ska säga att någon har snygg röv, så var det tight bajslåda.
Bajslåda var det.
Och det kunde också även vara bara baja. Tight baja.
Ja, det tycker jag
är riktigt. Alltså. Baxi.
Att om man nu ska liksom... Vad sa du?
Baxi, sa vi.
Vad innebär det?
Baxa är knulla. Och att man är baxi, att man är knullig.
Det är ett av de vanliga missförstånden mellan Stockholm och Skåne. Mm. Att i Skåne betyder baxa,
stjäla eller ta.
Nej, knulla. Och där uppe betyder sno.
Ja. Eller hur?
Ja. Men baxa en bil betyder det sno en bil.
Ja.
Men det är mer snattare än sno.
Ja, precis. Men här var baxi sexy.
Ja.
Och,
i Skåne eller?
Ja. Ja.
Men, ja, men det är ju äckligt lite när man, om man då sexualiserar en röv.
Mm.
Så är det ju äckligt att blanda in bajs.
Ja.
Lite så här, ja. Tight baja. Ja. Tight bajslada.
Mm. Med ega lucka lugnt. Ja.
Nej, det är ju, men det har ju gått över den gränsen så att det var komisk effekt.
Ja. Ja. Bög-Jimmy, jag frågar ut Bög-Jimmy om, som då får jag lyssna som inte vet vem Bög-Jimmy är, så är det en kompis till mig som är bög.
Och, heter Jimmy.
Som heter Jimmy. Ja. Jag frågade ut honom lite om så hans sexliv och sådär. Men så kom vi in på då att han hade haft där i tidiga 20-årsåldern en kille som han hade lite så relation med, fast inte, inte riktigt en relation. Men de
var inte tillsammans, men de
hade
brukade...
en sexuell relation då. Men att han tröttnade lite för att den här killen hörde mest bara av sig när han var full och ville knulla. Och sen tog han sig mer och mer friheter, alltså med...
språkligt.
Ja, jo, men också eller att han liksom, han, Jimmy förstod efter ett tag vart han ville komma. Att det var att han började då, han började liksom, Jimmy märkte att han började liksom vilja mycket med, alltså, bajs och sånt.
Ja, han ville
att han var intresserad av
det.
Han
var intresserad,
ja, precis, han var intresserad av det. Och sen till slut då, så på fyllan en gång, så sa han rakt ut till Jimmy så här, så kontaktade han Jimmy rakt ut och sa, så ska vi ligga? Och Jimmy sa, ja, kanske det. Och så skrev han, ja, kan du fejsa mig i ansiktet?
Men då pratade så, men då var Jimmy inte riktigt säker på om det skulle, om det skulle leda till mer än fis. Men man är ju rätt säker på att det hade lett till, ja, efter fis kommer skit.
Ja, men Jimmy sa redan att han förlorade honom redan vid fis. Så pratade vi om det här, så sa Jimmy sa sen till slut, därför han är väldigt känslig mot lukter. Så sa, men därmed, om det hade varit urin.
Ja.
Ja, möjligtvis, sa han.
Ja, där kan jag nog relatera. Det är nog också känt.
Ja.
Jag tar nog hellre urin än fis också.
Ja, absolut, absolut. Ja. Jag är inte speciellt äcklad av urin.
Nej.
Alltså, om...
Nej, jag tycker inte heller. Speciellt en sånt ölpiss, ja, när man har, när man har druckit mycket folköl, så att det är ganska utspätt, ja, liksom.
Nej, men om jag hade varit tillsammans med en tjej som jag hade haft starka känslor för, och hon hade sagt så, jag vill jättegärna pissa på dig, det är liksom, det, jag går igång som fan på det, då hade jag varit lugn med det.
Nej, det nu också.
Ja, det hade jag också. Nej, jag tyckte det var lite kul. Jag har faktiskt, eller jag har varit med om det också en gång när det var ett ex som red mig. Och sen vet jag inte, alltså jag tror inte det var någon form av frontalorgasm eller... Hon bara började pissa.
Humble brag.
Ja, men det kan vara, eller att hon bara pissade.
Så hittade
hon. Hon sa, jag vet inte.
Ja, men det är väl en sprutorgasm då?
Kan det vara det?
Det kan man,
för jag tror,
skulle man kunna...
Eller att hon pissar på sig.
Ja, nej, men antagligen är det en sprutorgasm hon har fått.
Bäckenbottenvätska.
Men jag läste, apropå det här att tycka att det luktar äckligt, så läste jag en intervju. Det finns, eller fanns, ett nihilistiskt fanzin på 90-talet som hette Answer Me. Som där de gjorde en intervju då med en representant för föreningen NAMBLA. North American Man-Boy Love Association, tror jag det står för. Det är då en pederastorganisation som då specifikt är inriktad på kärleken mellan äldre män och unga pojkar. Och då så intervjuade de. Då ställde han frågan till exempel då, vad tycker du ska vara åldersgränsen för sex? Frågade intervjuaren. Och representanten svarade att jag tycker inte det ska finnas någon yngre gräns.
Bara så...
Nej, han tyckte att det ska finnas några gränser. Så sa han, så då ställde han frågan, är det okej och knulla ett foster som fortfarande är i magen på mamman? Och så svarade han, jag tycker inte det var en seriös fråga. För det var ändå liksom en seriös intervju.
Mm.
Och så frågade han så här, finns det någonting som du tycker själv är äckligt i sexuella sammanhang? Och då sa han, ja, lukter kan jag tycka är äckligt. Så man tycker ändå det är rätt roligt att han tycker förmodligen då inte det är äckligt att ha sex med ett spädbarn.
Nej.
Men om det luktar lite så här äckligt, då där känner han att hans gräns går.
Ja, jag kan ändå...
Du kan ändå relatera.
Nej, jag var ju lite för nära att säga det. Alltså, kanske inte just med spädbarn. Men alltså, att jag känner igen mig väldigt mycket i att lukter...
Nej, det kan ju vara den täckligaste som finns.
Ja, precis. Ja. Att jag liksom... Jag tänker så här, om jag skulle gå, låt säga, över på... Så här, då, precis skett ett liksom massmord på en hel by, att visuellt så skulle jag klara av det att gå förbi allt det här, men jag skulle inte klara av lukten,
kanske inte stanken av två veckor gamla lik på gatan.
Nej, precis. Nej, var... men jag tror att lukten hade gjort att jag hade liksom fått en ångest också som hade satt sig i även efteråt.
Jag åkte förbi i USA någon gång ett ställe liksom där de hade någon form av så här jättestort, jag vet inte om det var ett slakteriområde eller sånt. De kallade i folkmun för Auschwitz, för att det var så mycket kor som dog där liksom. Alltså det var väl någon sån här liksom leverantör till köttindustrin liksom. Och det var och lukten där, det var det som var det vidraste. Alltså det stank någon form av likdoft var det väl då förmodligen. Men det var liksom mycket, mycket äckligare än... Där stämmer ju det att liksom lukten är det äckligare. För att se... Jag har ju sett såna här bilder från liksom missförhållanden på slakterier och sånt som är vidriga.
Ja.
Men verkligen lukten är det som har påverkat mig starkast.
Ja. Men det kanske ligger något i det då att lukten är så... tätt sammankoll, alltså så med minnet
och känslor.
Ja, det är ofta ju, ja, det är liksom...
Jo, vad är det? Madeleine-kakan är ju Marcel Prousts i spaning efter den tid som flytt. Det är en sån här lång bokserie där han minns hela sin barndom, och så börjar det med att han äter en madeleine-kaka som han hade åt under sin barndom, och så får det honom att minnas.
Jag får väldigt ofta flashbacks till när jag var i Indien när jag var 5. Och alltså när det luktar så här verkligen gutter eller så här,
avlopp. Bodde du i Indien när du var 5 eller var?
Nej, jag var i Indien. Jag och mina föräldrar. Jag var inte där själv.
Jag har ju en viss lukt från dagiset jag gick på som kan uppstå när man är på kanske sjukhus. Alltså den typen
lite
av...
Lite sötaktiga dofterna.
Ja, precis. Det är liksom någonting med billigt rengöringsmedel blandat med storkök. Och att det öppnas nya förpackningar där varje dag. Alltså det är ju så unboxing.
Ja.
Liksom. Att när allt det möts. För att det är liksom på dagis var det så, men då var det nya skedar eller nya... något liksom alltid så. Ja, där blir det en sån kombination av säkert mer än tre, men flera olika lukter som...
Och hur får den lukten du känner?
Bra, men det är irriterande för att jag inte riktigt liksom kan sätta fingret på exakt vad det är man känner liksom. Men det skulle säga övervägande bra, men jag kan inte riktigt sätta fingret på, för jag får inte upp en exakt bild liksom. Jag bara känner att lukten är barndomen där. Men inte, jag får ingen exakt. Jag kan inte liksom zooma in på någon.
Ja, det var länge sedan jag fick en sån upplevelse. Men jag minns en gång när jag var hemma hos mina föräldrar någon gång och hittade, bara så gick igenom mitt gamla badrumsskap och hittade en gammal deodorant som man sa deo stick som jag hade lagt av och slutat använda. Så bara så luktade jag på den och bara så sögs verkligen tillbaks till det året jag hade använt den. Jag kände den känslan jag hade känt då i kroppen. Och det kallas ju madeleine-kaka Alltså hela det fenomenet efter då Marcel Proust.
Jag hade en exakt sån grej via, som mina första parfymer. Det var sån här Jockey, minns du någon? Det var fast blå och grön. Och då var det att alltså, det skulle vara lite annorlunda för att alla hade X. Det här var när man gick i sexan. Mm. Alla hade X då. Så skulle jag ha då Jockey för att det var då lite
speciellt.
Jag skulle vara lite speciell och då skulle det också det skulle inte vara den jag tror det skulle inte vara den blå utan det skulle vara den gröna
som var fan det var den gröna som var bra.
Ja, så tror jag. Och då var det att jag luktade på alltså om det var att vi hade hemma eller var något sånt men att jag luktade den igen och då var det så man mindes hela de här diskorna man hade med så popcorn i fryspåsar. Man var kär i Ann-Sofie. Jag var ju det. Det var så att det var också så att det var det moda man eller så här, inne bland kompisgänget var att alltså, alla skulle vara kära i varsin tjej när man gick sexan. Så skrev killarna så här som hänger gubbe typ i handen i handflatan så gjorde man ett sånt streck för varje bokstav på tjejen man var kär i.
Mm.
Så visade killarna varandra så, men så man behövde inte säga vem det var. Problemet var ju då att jag var kär i en tjej med dubbelnamn med då ett sånt bindestreck.
Ja.
Så jag fick göra då tre streck och sen ett streck lite längre upp.
Var det? Som var bindestreck. Ann-Sofie. Det var inte Anne-Sofie.
Nej, Ann-Sofie. Så. Mm. Så tre streck och sen ett bindestreck lite längre upp och sen då Sofie eller
Sofie, det var på en stav av dem.
Ja,
Sofie brukar vara med det, ja.
Så alla kunde ju gissa vem.
Ja, men det kommer jag ihåg när jag gick på judo när jag var liten.
Mm.
Och så lärde jag känna en kille i min judogrupp där som var också höll på med Commodore 64-spel. Så jag åkte hem till honom i Lund och sa att jag skulle kopiera lite spel och spela Commodore 64. Och då hade han döpt typ jag kommer inte ihåg om det var när man skrev in på listan eller sånt. Så skrev han in typ tjejer han var kär i eller som han var ihop med eller något sånt där. Och han hade ändå kommit lite längre än vad jag hade för att i min värld då var det fortfarande väldigt pinsamt.
Mm.
Man kunde inte avslöja det. Alltså jag gjorde, ingen av mina kompisar snackade om vem vi var kär i eller intresserade av. Mm. Men han var så här, skrev in typ Sofie eller vad det var.
Mm.
När han klarat spel och hamnade på listan. Och jag frågade honom så här, vem är Sofie? Han sa, bry dig. Men jag tyckte ändå det var ganska coolt. Och så började drömma lite om att liksom närma mig den världen. Så jag kom ihåg när jag spelade Commodore 64 ensam. Så kom jag ihåg att jag skrev in, och jag tror det var kanske till och med så att Sofie och så ett hjärta eller något sånt där liksom som jag hade och att jag gjorde det, jag var lite kär i en tjej i min klass som heter Ulrika som kallas för Ullis, att jag typ skrev det på något sånt där, men det hade jag tyckt var aspinsamt om någon ens fick se. Men det var ett ganska stort steg för mig att bara skriva in det helt ensam i mitt rum på datorn liksom, skrev Ullis och ett hjärta liksom.
Det var första steget
att det var en pirra, det. Men det var en sån pirrande känsla i kroppen. Det var rätt fett ändå. Det var rätt så här upplyftande bara som man skrev in Ullis när jag klarat spel och så kom etta på listan så Ullis hjärta. Men
ja, jag kan förstå det även om det då inte liksom hade någon påverkan överhuvudtaget förutom för dig själv liksom. Det var ju i och med att ingen skulle säga det, men jag kan förstå. Ja, men det var ju ungefär om man skrev dagbok eller något sånt
liksom, så.
att det var en värld man närmar sig. Du har aldrig
du har aldrig haft några skamkänslor inför sånt. du kan ju uppleva som lite skamlös.
Men hur var det liksom
med tjejer
och var det töntigt?
Nej, det var kinget att ha brudar.
Okej, för i min skola fram till sexan så var det töntigt om man blev retad om man var tjejtjusare.
Det var jag kan, så länge jag kan minnas alltså från så fort lågstadiet började alltså där. Att det var aldrig något så här någon tjej med sillor eller
ja,
det var alla ihop, alla hade någon som de var ihop med och Vissa var ihop med två och...
Jag tyckte så, jag var kvar. För jag hängde, jag kan tänka mig att du inte hängde lika mycket i nördkretsar. För att jag hängde in så här, där det var serietidningar, rollspel och tv och datorspel och sånt som var liksom grejen. Och då var det så att, och där hängde det kvar väldigt länge att det var pinsamt med tjejer. Att vara intresserad, att ha en sexualdrift och vara kär i folk, det var väldigt pinsamt. Men det kom väldigt tidigt för mig, så var det så att det värsta som jag kunde tänka mig var att jag skulle vara anklagad för att vara kär i någon eller sexuellt intresserad av någon.
Ja.
Jag hade en när jag satt framför TV:n och så visade de något, det var Carola Häggkvist uppträdde live i något tv-program med Tommy tycker om mig. Och så satt min morfar bredvid mig i soffan, jag kanske var 5-6 år. Och så visste jag, för min morfar han var så här, dels gillade att prata om så här, lite pinsamma kärlek och sån grejer. Så jag visste att han skulle, okej, nu var det liksom, Carola Häggkvist var på den tiden, det här var liksom säkert mitten av 80-talet liksom. Hon var liksom den snygga, söta tjejen då. Och jag visste att min morfar skulle börja räta mig när Carola var på tv så här. Ja, tycker du hon är söt, Simon? Tycker du kolla in henne lite där, vet du, så här. Och jag tyckte att det skulle vara det mest pinsamma
i hela världen
ifall jag blev... Jag vet inte ens om jag... Jag tyckte säkert Carola var snygg liksom. Men jag var bara fullt fokuserad på att ingen skulle fatta eller ingen skulle ens misstänka. Det var alltså, man kan säkert jämföra någon form av homofobi på 30-talet liksom. Ja. Ingen får tro att jag är bög. Jag hade blivit helt utesluten av samhället. Men jag kommer ihåg att jag hade hört då, för det var också någon som hade rätats, eller någon som hade berättat, det var nog på dagis, någon hade berättat så här: ja, det vet du, om man flörtar med någon så blinkar man samma ögonen, blinkar man med ögonen, flörtar man med den. Och då så tänkte jag så, när jag kollade på Carola på tvn, så var min fulla fokus nu, jag får inte blinka nu. Då kommer hon tro att jag flörtar med Carola på tvn, då kommer min morfar räta mig för det. Så då blev det ju ganska kontraproduktivt. För då satt jag ju och stirrade med ögonen uppe rakt in i tv-skärmen på Carola. Fullt koncentrerad på att inte blinka. Och då var det till och med att mina föräldrar som satt i soffan, som inte brukade reta, så bara: vad är det med Simon? Varför tittar han sådär?
Han stirrar på Carola. Nej, det var inte alls så. Det var jättepoppis att dela hjärta och så här från 4-5-6. Kanske inte 6, men 4-5.
Alltså bryta alltså så smycke.
Satt ihop, man knäckte dem tillsammans och så du får ett, jag får ett.
Jag minns ju den avundsjuka för jag känner igen så som ni hade det. Den klassen som var under oss, alltså de som gick årskullen under, de var så att det var poppis och ha tjejer och så de blev tillsammans med varandra i sin klass hela tiden. Men vi, i vår klass var det precis, jag känner igen mig helt och hållet i din historia, att det var liksom... Och det var den jobbiga känslan också, om man skulle bli påkommen med att man var kär i någon tjej eller något sånt. Så det känner jag mig helt och hållet i. Men den avundsjukan också mot hur de hade det i andra klassen. Jag minns, jag tänkte så, jag är född i november, tänk om jag hade varit född bara lite senare. Så hade jag gått i den klassen, och då hade jag ju varit tillsammans med de tjejerna liksom, som de är tillsammans med nu.
Ja.
Att jag kunde liksom räta mig. Jag förstår att det var liksom bara en...
Jo, men jag kommer ihåg, för jag bodde i Järup då. Och den här killen som jag var hemma hos i Lund, som då gick på samma ljud och som, han bodde i Lund.
Ja.
Och han berättade om sina liksom minidiscon sådär. Och jag liksom... Och han överdrev kanske lite när han berättade om det, men han sa så, men fan, det är ju folk, det finns en sån draperi där alla går bak och hånglar med, typ alla hånglar med alla, det finns en hångeldraperi. Och jag bara, det var ju en fantasivärld. Och sen kom jag ihåg att jag berättade för min klass i Järup hur det var i Lund. Där har de ett hångeldraperi på minidiskorna. Och det spred ju sådär ryktet hur det var i Lund. Och sen så när jag väl flyttade till Lund och började gå på skoldisken och sånt, det var ju inte så där.
Nej.
Det var ju en överdrift. Jag vet inte om det hade säkert kanske förekommit att någon hade hånglat bakom ett draperi på något disk och det han hade varit på, men...
Eller hört talas om.
Ja.
Ja, jag minns det. Jag var då rätt poppis i omgångar bland tjejer. Mm. Men då var det att sen förstod de att jag var då inte, alltså jag var rädd för liksom och blyg när det gäller den biten. Och så att då blev man ju då, så fasades man ut. Men så fort man sen kanske började på en ny skola eller något sånt, så kom det en ny våg. Eller om man höll på med någon idrott, och då fanns det alltid något tjejgäng som håller runt, så ett handbollstjejgäng. Så var det någon i det handbollstjejgänget som blev intresserad för att om man spelar handboll. Mm. Men sen märkte de att jag liksom då var, ja, alltså att helt osexuell liksom. Och
det var verkligen tvärtom. Alltså jag minns bara alla hånglade och alla de tryckade typ på röven och sånt.
Man, ja, men jag kan tänka
på matsalsdiskorna liksom.
Att du var ganska något av en early bloomer.
Nej, men det var alla i så fall. Är det så, alltså,
det kan, det kan, det kan vara att du inte såg de här utstötta nördarna i klassen. Alltså jag kan tänka mig att du var en sån här kille som... Det kan ju inte vara att den fula lilla killen i glasögon var säkert... utanför den hångelbiten liksom.
Ja, alltså det var väl kanske inte alla som hånglade. Alltså,
jag var
ju...
den fula lilla killen i glasen. Ja.
Men titta hur fin du har blivit.
Ja, men jag är nog definitionen av en så kallad late bloomer.
Ja, jag vet inte.
Alltså, på ålderns höst så...
Det tar igen dig.
Ja, jag fick verkligen göra det.
Ja. Men vi hade en sån upplevelse då. Då gick jag sexan och så var det... snygga tjejen i klassen, hon hade föräldrafritt tillsammans med en annan snygga tjej från en annan klass.
Mm.
Och de
gick i samma årskurs.
Ja, precis, de gick också i sexan. Och då hade de varit och kollat att jag spelade innebandy, och så hade de kollat, och jag skulle träffa en kompis sen på kvällen, och sen så kom de fram till mig efteråt och frågade, vi är föräldrafritt i den villan, vill du komma dit ikväll? Och bara det var så här.
Ja,
och jag minns jag var så, man var ju kåt då också liksom.
Hur gammal var du?
Jag gick i sexan.
Mm.
Alltså, men, 12. Ja, 12-13 och sånt.
Mm. Men det kan vara någon sprängkarta stålarna som jag minns.
Men samtidigt så har man inga verktyg för att hantera det och inga sociala färdigheter liksom. Mm. Men jag tackar jag kan komma om jag får ta med mig en kompis då. Jag kommer inte dit själv, tänkte jag. Så jag gjorde det då. Så kom hon dit. Och då öppnar hon först i trosor. Och får ni tänka, snygg tjejen i klassen. Ni kan tänka själv. Liksom. Mm. Alla hade ju... Ja, det var jag blev så paff direkt. Och det här är helt sjukt. Och sen...
hon hade ingen...
Nej, hon hade en topp.
Aha, okay.
Jag
tänkte att hon var helt naken. Ja.
Och så går vi in där då.
Varför gjorde hon det? För att vara sexig?
För att barn och tänka inte på
hur gamla var hon?
Hon var ju antagligen, de är samma sak, så 12-13. Mm. Så hon var antagligen i sin sån här, också börjat bli kåtperiod och förstå sin, att hon kan vara sexig och sånt liksom. Mm. Så bjöd de in oss där, och så kom vi in och så tittade de på porr. De hade en porrfilm igång, så ska vi titta på porr. Och så satte de igång en porrfilm, så satte vi titta på porr. Alltså det var som att de hade en sån...
En plan?
Ja, men de hade en sån sex... helg. Alltså att de var väldigt fixerade vid sex. De hade antagligen också så här, precis liksom kanske börjat prata sinsemellan med varandra om det och sånt. Ja, så satt vi där i soffan och tittade på porr. Och så började hon hälla upp sprit. Mina föräldrar är bortresta.
Var det sprit också?
De tog av hennes föräldrar pappas sprit.
Det påminner om en kärlekshistoria med en sherry eller så.
Ja, alltså det var något sånt säkert whisky eller något sånt som man alltså
så här verkligen inte.
Ja, och så och jag minns att jag tackade nej, för mina föräldrar var bortresta. Men jag hade bestämt med min syra, och hon hade gett mig så här fritt, för hon förstod, min syra var då 2 år äldre. Mm. Och hon var den enda som var hemma. Så, och hon tyckte ju det var kul när hon fick reda på att jag skulle dit träffa tjej. Så att hon gav, hon hade väl fått så här egentligen regler från mussan och farsan, att Anton ska vara hemma den tiden eller någonting. Men hon hade gett mig då lite dispens. Men jag visste också att hon skulle vara vaken när jag kom hem. Och jag ville inte komma hem och lukta alkohol. Jag visste inte heller hur det påverkade. Jag hade inte druckit då.
Nej.
Så jag tackade nej till...
Hur gammal var du? Så 12 eller
typ? Ja, 12-13. Jag går i sexan. Så jag tackade nej. Men min kompis tackade jag då.
Och han, till sprit?
Ja, precis. Och sen börjar hon, snyggetjejen i klassen... de börjar så här prata om porrfilmen. Så här, så börjar hon så här, ska inte vi göra så, Anton? Ska inte vi bli först i klassen? Ska inte vi bli först i klassen?
Och du bara nej.
Nu minns jag också. Då är det så här, hennes, då är det snygga tjejen i klassen, hennes hennes kusin var snygga tjejen i klassen ett år över oss. Och hon hade precis förlorat oskulden.
Ah.
Så var det. Ja, så det är där hennes fixering antagligen kom in. Liksom.
Förebilden.
Ja, precis. Att hon hade börjat förstå att det är något man kan göra. Ja. Och att hon hade varit först i sin klass. Och att det var kanske, jag vet inte om det var en cool grej eller något. Men så, för hon började prata om att vi skulle vara först i klassen och sånt. Och sen så bad hon mig så att lägga mig... Det liksom slutar med att jag ligger ovanpå henne och hon ligger så här på benen. Hon har...
Är ni nakna då?
Nej, vi är inte nakna. Nej,
fullt påklädda.
Vi är påklädda, ja, precis. Och jag ligger och hon ber mig visa, gör som de gör i filmen. Och liksom min kompis och den andra tjejen sitter där bredvid och tittar på porr. Och jag ligger så i hörnet av soffan och bara torrjockar den här. Fast helt obekväm. Alltså artistiskt.
Det var inte kort.
Ja, nej, alltså jag vet inte om jag ska göra det komiskt. Jag tänkte, hur gör man det sexigt? Jag vet inte. Alltså, jag har ingen koll. Så jag ligger bara helt stelt och juckar henne så här. Eller, det blir... Och så ligger jag så ett tag och frustrerad över att det jag egentligen vill är ju att säga, ska vi inte gå upp där uppe? Alltså, för vad var ju ändå kort liksom.
Du ville ändå ligga med henne. Du tänkte på
alltså, både och, eftersom jag är ju livrädd för att ligga med henne.
Ta fan pågapitten.
Ja, men jag är ju också... Jag är ju också extremt sugen på det, eftersom jag har ju börjat runka vid det här laget.
Nej.
Ja, nej, så det hela slutade med... Jag blev obekväm. Sen så spenderade jag resten av kvällen med... För de hade en hund där. Så spenderade jag resten av kvällen bara jagade
hund. Och knullade med hunden.
Nej, men jag bara jagade hunden i huset. För det och
fuck it.
Ja, jag började låtsas att jag är väldigt intresserad av hundar.
För att undvika det.
Ja, för att det blev obekväm. Men det är en sån sak som jag minns att jag störde mig på i flera år efter att...
Ja. Att du hade kunnat bli av med oskulden mycket tidigare.
Ja, för sen blev det en big deal. De som inte hade blivit av med oskulden liksom.
Ja. Har du någon gång återkommit till minnet till vuxen ålder när du onanerat?
Passa på den.
Gör det.
Lägg vi ett veto.
Jag var med, alltså, jag har varit med om samma sak, fast både så att jag förlorade oskulden mycket senare.
Fast jag var hunden.
Nej, men grejen att när jag förlorade oskulden med 19, så det var mycket senare än vad du gjorde.
Ja.
Och en liknande upplevelse hade jag när jag var kanske 6 år gammal.
Alltså jag hade också en sån, men det var ju... Det var man kanske 8
eller något. Jag kommer ihåg att jag gick fortfarande på dagis och var liksom på ett barnkalas... Där det var liksom så här, där någon typ tog ett marsvin och stoppade i en så här Star Wars rymdskepp och sånt. Alltså det var liksom, jag vet inte om jag var 5 eller 6, men det var innan jag hade börjat skriva. Jag var mycket möjligt att jag var 5 år gammal. Och så kom jag att det var jag, för jag var lite kär i en tjej i min dagisgrupp liksom, som var 1 år äldre, har jag för mig. Och så var det hennes kompis som också var så här, den populära tjejen på dagis. Och så var det, jag tror det var kill.
Populära på dagis.
Ja, det fanns ju ändå.
Nej.
Ja, det fanns ju poppis. Alltså sånt som alla var kär i liksom. Och så var det, och så var det den killen som hade barnkalaset som var poppiskillen på dagis. Som jag för mig var han även som placerade sitt marsvin i liksom X-ving eller vad det var för rymdskepp. Att det var lite, vi var lite obekväma med det, för det var lite, alltså man tyckte det var lite djurplågeri varning redan då. Även om man inte har fullt utvecklad empati, så kom jag ihåg att det minnet står ändå kvar, att det här, är det här okej okay att trycka in ett marsvin i ett plastrymdskepp. Men då kom jag ihåg att de två tjejerna bara sa följ med här, följ med här. Och så låste de, så fick vi alla fyra gå in på då toaletten, eller badrummet. Och så var det jag och den killen. Och så sa de så, sätt där här, så fick vi sitta eller stå där vid toalettdörren. Och så först skulle de göra någon, det var någon form av show, någon striptease show, där de visade röven för oss. Alltså drog ner byxorna, visade rumparna och kanske gjorde någon liten dans. Så här, dippidippidu. Och det, jag var bara obekväm. Jag hade inte börjat runka, hade inte någon sexualdrift.
Nej, det var fem.
Nej, det hade nog varit ovanligt. Jag kan väl börja när jag var 8. Så jag började ändå runka rätt tidigt. För fan, jag gjorde det i lågstadiet.
Lågstadiet?
Ja, eller mellanstadiet i alla fall. Det var innan jag fick en sädesuttömning. Det var liksom
mellanstadiet. Där någonstans kanske.
Men jag kommer ihåg det, och så visade de röven. Och så, okej, det var så här, det här. Alltså, allting kändes väldigt nervöst. Jag var väldigt rädd. Jag fattade inte alls vad de höll på med. Och sen så viskade de två tjejerna lite. Och sen så var det var ändå den tjejen som jag var lite kär i, som jag var lite intresserad av. För vi hade sagt haft någon flört, någon ögonkontakt. För det var ändå liksom, för det var hennes kompis då frågade så här, ja, min kompis, hon undrar om du vill knulla.
Fan, knulla också?
Jag tror det, alltså det här.
Men man lärt de här stackars
tansarna. Och så jag blev såhär, nej, jag visste inte vad det var. Eller så, jag är osäker på om jag hade liksom kanske fått höra i någon bok eller något tv-program vad det var för någonting. Och så var jag såhär, nej. Och sen så pratade de, tisslade de och tasslade lite. Och sen så var jag såhär, men han vet inte vad det är. Då är det klart han inte vill, för han vet inte vad det är.
Det är bara därför han inte vill.
Ja, och sen så då skulle de förklara för mig vad det var.
Ja.
Förklara om då att man för in penis i slidan och så vidare. Och så var jag så, nej, det vill jag inte. Så nej, okej. Och sen efter ett tag så fick vi gå ut från
tåget. Det låter som att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp.
Det låter nästan så.
Det är inte omöjligt.
Leon har ju lärt henne detta och sagt knulla. Alltså jag kan inte tänka mig, Leon blir snart, min påg blir ju 8 april. Om jag hade sagt knulla så tror jag inte jag hade vetat vad det var.
Men tänk på att det här var...
Men älska.
Älska har han lärt sig.
Men detta var... Jag tror att detta var... Det kan vara ett så... kan vara att er teori stämmer, men det kan också vara så att det här var... 70-talet. Alltså det här var 70-talet just varit, och då tror jag att man skulle förklara för barnen vad man tänker det här.
Det fanns mycket böcker och mycket
TV-program. Ja, vi fick ju se böcker så här, Per, Ola och Minimum, när de visade hur man knullade liksom,
minns,
redan som barn.
Absolut, för jag minns det fanns vissa sådana TV-program som sen, alltså så här, ibland det kom in så här, i Björns magasin eller liknande, att det kom in så här, alltså den typen av 70-talsprogram ibland av misstag, att de hade kanske glömt att det fanns vissa avsnitt som sen på 80-talet kändes väldigt fel. Alltså det var så här möss, så tecknade möss som såg sina föräldrar knulla. Så de knullar. Ja. Att jag minns att jag såg det så, vad fan är detta?
Ja, men det var ju de 40-talisternas revolt mot sina föräldrar var ju att de skulle vara väldigt öppna med sexualitet. Ja. Det fanns också bilder i vår så här, samhällskunskapsbok från en sån här utställning på 70-talet där liksom dagisbarn går i sin klass och ser två vuxna som knullar på, på kanske Lunds konsthall, tror jag.
Ja.
Så är det liksom ett riktigt par som ligger och knullar och så får dagisklassen gå och bara så här, titta live på när de knullar.
Ja.
Att det var, på 70-talet var det liksom normalt.
Ja.
Och det fanns sådana strömningar. Vad heter han nu igen som du brukar imitera?
Per Oskarsson. Ja.
För det finns ett känt inslag i då Hylands hörna där Per Oskarsson strippar och läser en dikt eller läser liksom någon form av spoken word där han då beskriver så. Och pappas kiss glider in i mammas kiss och då blir det väldigt skönt. Alltså han beskriver ett samlag för hela svenska folket, för han tycker så här, det här är ingenting man ska skämmas för. Det var liksom deras revolt mot den äldre generationen.
Vilket är, det är väl rätt i, alltså, så här, det är ju.
Ja, det är det.
Alltså det är ju den här två steg fram, ett steg bak grejen. Att, att man tar som Lars von Trier, som är uppfostrad av den typen av föräldrar som då också gjorde revolt. Att han beskyller ju dem för sin dödsångest då. För att han menar att, ja, men när han var liten och vi skulle gå och lägga sig och fråga om, och fråga dem om de kommer dö, om hans föräldrar kommer dö, så sa de, ja, det kommer de göra. Ja, men kommer de ju dö snart? Ja, det vet man inte. Det kan hända när som helst. Antagligen kommer vi leva länge, men det kan också hända när som helst. Ja, men kommer jag dö? Ja, du kommer också dö. Ja, men kommer jag dö innan er? Eller så. Ja, antagligen kommer du leva längre än oss, men du kan också, det kan hända när som helst. De var helt ärliga, det kan hända, det finns barn som dör. Att han då har fått sån enorm dödsångest över det, och då kanske det visar sig, ja, det kanske inte är det bästa att vara helt ärlig mot barn.
Nej, det är väl inte det. Jag minns också när, för det var väl lite den generationen, alltså mina föräldrar var inte så jätteöppna med sex. Jag kommer ihåg när de berättade att jag skulle få en lilla syster, då var jag, jag fick henne, alltså jag fick lilla syster när jag var 5, så det kanske var när jag var 4 eller 5 som mina föräldrar då berättade att jag skulle få det. Och så ställde jag lite frågor kanske om hur barn blir till och sådär, och så berättade de om att de brukade ha sex, och så frågade jag så, ja, får jag kolla på någon?
Just det.
För att titta på. Och då kom jag med mina föräldrar att ställa, för de var nog rätt inne på det där fria. De sa såhär, nej. Och så frågade jag, varför det? Och så kom jag med mamma och frågade, ja, Peter frågade om min pappa. Så, ja, varför får han inte det? Och så kom de med sånt, ja, men vissa saker är privata, försökte de liksom förklara dem. Men jag fattade inte riktigt. Men just det här dödsångest var också någon gång när jag var liten. Jag var i affären på Ica Blomberg i Sierup med min mamma. Och då hade jag just ställt frågan liksom, om jag skulle dö. Och hon förklarade, ja, du kommer också dö. Det kommer ta lång tid liksom, men du kommer också dö. Och då fick jag en sån dödsångest och började skrika ut i Ica så, mamma, jag vill inte dö! Jag vill inte dö! Och min mamma tyckte det var lite pinsamt, för alla i butiken trodde att jag hade någon sjukdom som barn då. Liksom, och så att han var ett barn som snart skulle dö. Och han fick sin attack av.
Jag hade brytit ihop om jag hade sett det. Alltså.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Kanske med de orden, eller?
Mm.
Det här blev då
ung sexualitet special.
Sexuella upplevelser i barndomen special.
Ja, alltså, och runka, och herregud vad vi har.
Det är mycket barnsex. Barnsex special.
Ja, vi tar den.
Men då ska vi tacka så hemskt mycket för oss, så hörs vi igen nästa vecka. Ni har lyssnat på Specialisterna, och gäst idag har varit Jimmy Pistol.
Hej.
Fortsatt trevlig vecka.
Hej då.
Halloj.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren?
Kommer du ihåg när du lyssnade på Specialisterna?
Kommer du ihåg när du var på...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Och ett jättekalas.
Kommer ni ihåg det, va?
Specialisterna. Baby.